Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Louise Strömberg är influencer, yogalärare, hälsocoach och författare. Hon brinner för att inspirera andra att leva helhjärtat och vill i sitt arbete stärka kvinnor. Hon har skrivit böckerna Power Woman och Self Love. Hon gör retreats som beskrivs som banbrytande och driver en webbshop. Louise driver podden Vardagsmagi tillsammans med Emma Tyllström och hon har 19 000 följare på Instagram. Louise har berättat om hur en allvarlig sköldkörtelsjukdom med följande utmattning och depression var ett avgörande vägskäl i hennes liv. Hur förändrade hon sitt liv efter det? Vem är egentligen Louise Strömberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Ståhl, Peter Fia. Välkommen hit Louise.
Tack snälla. Så himla kul att få vara här.
Jo men tack. Och det var så fint att du... Nu har jag gjort 200, snart 10 avsnitt av den här podden. Wow. Och du är den första som satte dig ner och bad om att få ta några djupa andetag innan vi började.
Är det så?
Det har aldrig hänt på 200 avsnitt. Vilket är så här, det är så jäkla rimligt.
Mm.
Och precis innan dig så spelade jag in med psykolog Siri som också pratade om att hon hade så här... övar aktivt på att lägga in ställtid i sin kalender. Mm. För att bara ha den där stunden emellan. Mm. Berätta lite just den där grejen att tillåta dig själv att landa inför någonting. Hur länge har du praktiserat det?
Åh, vilken bra fråga. Men de senaste åren i alla fall så försöker jag verkligen ta den där lilla stunden. Det gör så himla mycket. Som jag sa, att bara liksom få en chans att få landa här och nu ifrån det som man kommer ifrån. Det kräver ju inte speciellt mycket, men det gör så mycket. Så att, ett par år minst, kanske 4-5. Ja.
Och hur kan det se ut? Är det alltid på det liksom liknande sättet, att säga just andetaget, eller är det på andra sätt också?
Nej, men framförallt så kommer man tillbaka till andetaget. Eftersom att det gör så mycket, det här lite djupare andetaget. Men så beror det lite på vad det är också. Ibland kan det behövas att man faktiskt jobbar med lite tankar. Om det kan vara så att jag ska in i någonting där jag känner att det här är liksom riktigt långt utanför min comfort zone. Då kan jag verkligen behöva avsätta och veta innan att nu behöver jag ha en 5-10 minuter att så här peppa mig själv lite. Fånga lite tankar och kanske rädslor. Så det beror lite på. Men oftast är det just andetaget som jag kommer tillbaka till.
Mm. Och för att göra en sån sak tillsammans med någon annan eller kanske framför någon som du och jag har träffats tidigare som exempel. Liksom, det kan ju krävas någonting i en själv för att våga göra vissa saker man behöver tillsammans med någon annan eller framför någon annan eller så. Hur har den resan sett ut för dig?
I början så var det ju onekligen lite skavigt. Då gjorde jag kanske det innan jag gick in i någonting, men Men idag så är jag så väldigt medveten om mina behov. Så jag känner så här, det gör ju ingenting för någon annan att få sitta med ett par extra sekunder och bara göra sin grej. Och känner jag då så här att nu gick det lite snabbt, jag har skyndat mig hit för att du vet, det kan vara så i vardagen också. Då är det bättre att bara säga det. Att bara meddela att okej, här har jag ett behov. Det kommer bli så mycket bättre för oss alla om jag bara får ta de här sekunderna. Men i början var det skavigt för att man är ju så... Man ska passa in och man ska inte stå ut och lite sådär.
Mm.
Ja.
Om vi då backar tillbaka hela den biten. För det första man möts av när man går in på din hemsida är ju att du direkt berättar var du kommer ifrån i liksom din personliga berättelse och det här avgörande vägskälet. Bara ta oss med lite grann i hur ditt liv då såg ut där för 10 år sedan och vad det var som hände.
Mm. För 10 år sedan så svängde mitt liv runt något enormt till det negativa hållet såklart. Jag blev väldigt, väldigt sjuk, precis som du sa i introt, i min sköldkörtel. Och under 2 års tid så var jag allvarligt sjuk. Just fysiskt, det påverkade även det psykiska och så småningom så tog det sig även form i en depression. Och det var väldigt mörkt. Och i slutet, eller det som jag då trodde och upplevde det, skulle även få bli mitt liksom, livets slut. 2 år in i sjukdomen så hade jag bestämt mig för att avsluta det. För jag tyckte inte att det var inte värt att leva helt enkelt. Det var så otroligt låg livskvalitet. Men ja, ibland så svänger livet tillbaka och det är det som är det härliga. Och i mitt fall så 2 år in så möter jag en kvinna som sår några otroligt viktiga frön i mig. Hon, min terapeut, får mig att inse det när jag verkligen tänker att det här, nu blir det inte bättre. Utan nu tänker jag göra det bättre för andra genom att försvinna istället. Så möter jag en kvinna då som får mig att förstå att jag så himla mycket själv kan påverka. Ett eget ansvar. Väldigt många av oss lever i ett samhälle, vi lever i vårt liv där vi inte riktigt tar ansvar för och förstår hur mycket vi faktiskt kan påverka. Utan vi bara lever på och blir lite så här offer för omständigheterna och för det vi är med om. Vilket såklart är ju enkelt hänt. Men jag fick en input som förändrade mitt liv och blev början på min stora resa tillbaka. Dels hälsomässigt men också till den plats jag är idag. När jag faktiskt... Jag älskar livet, jag mår så himla bra och det har ju utformat min yrkesroll.
Mm. Det där blir man ju väldigt, väldigt nyfiken på. Att så här, för just offer och ansvar och alla de delarna och den effekten som det hade. De orden då som hon sa där räddade ditt liv om jag förstår rätt.
Mm. Precis, och det här är ju så, det är alltid så svårt att försöka klämma in det här stora, för det är ju för mig så är det, det största jag gjort i livet de här åren såklart. Och så ska man klämma in det i något litet format, men givetvis så händer det inte över en natt att jag gick hem därifrån och förstod att nu blir det bra igen. Men det hon satt och sa under vårt samtal var så otroligt viktiga ord för mig att få höra. När jag då förklarade för henne helt ärligt, för jag var så öppen med min närmsta omgivning om att så här... Vill jag ha det? Jag var så likgiltig, kände ingenting utan kände mer bara att ni behöver få veta, ni har rätt att få veta att jag inte tänker fortsätta leva. Och jag berättade även för henne och då vågade väl hon för första gången verkligen gå in och kanske testa de här att trycka på lite djupare knappar som hon annars tidigare kanske tyckte att jag var för skör för. Jag var ju, alltså missförstå mig rätt, jag var ju väldigt, väldigt skör men hon måste ju ha gjort en bedömning av att det gick att nå mig. Mm. Genom att då förklara för mig, att Louise, liksom, vad händer om du tänker så här? Vad händer om du... för jag var så djupt inne, liksom, nere i det här hålet. Och när man är sjuk, när man är deprimerad, så... Ja, det sista jag gjorde var att tycka om mig själv. Tyckte inte jättemycket om mig själv innan heller. Och inte på något egentligen så här utstickande sätt. Utan som de flesta idag, om man ska vara ärlig, har inte en jättesund... relation till sig själv. Så vände hon på det då när jag, för hon sa först, vad behöver du för att bli lycklig då? Förutom att bli frisk såklart, för det är det stora man vill när man är sjuk. Och då började jag räkna upp sådana där saker som att om jag bara lyckas göra det här och det här, du vet, en bra utbildning, ett bra jobb, en bra bostad, alltså det här är så många sådana här klassiska saker, om jag går ner i vikt, alltså sådana saker, väldigt egentligen ganska vanliga saker som många känner, då kommer jag bli lycklig. Och hon vänder på det och säger, men Louise, vad händer om du börjar? Alltså för det första, Louise, där du räknar upp som saker som du tror att du behöver för att bli lycklig. Det är egentligen bara en lista på vad samhället har fått oss att tro att det behöver vi för att vara lyckade. Mm. Det är inte samma sak. Vad händer om du börjar i andra änden? Börja jobba på relationen med dig själv. Och jag bara, hur då? Jag vet inte hur du känner, Svea, men när man hör det här budskapet som man får att man bör vara sin egen bästa vän, man bör älska sig själv. Jag kan tycka att det var ganska provocerande.
Men
visst är det, för ingen berättar ju hur man gör.
Nej, men det blir också direkt att man hamnar i någon slags halleluja-klyscha som är tom, upplever jag. Det är att älska sig själv, det blir ganska tomt budskap. Jaha. Happy, clappy, sen är det bra.
Så lever vi lyckliga alla
Men det är sådär ingen substans. Det har bara blivit någon som såhär, BFF eller någon tryck på en tisha eller någon. Carpe diem. Ja, fortsätt.
Ja, men verkligen, ett tomt statement nästan. Alltså. Där säger någon så bör man också kunna lägga till liksom, hur tar man sig dit då? Förklara för mig. Men jag har varit så, hon gick ju också på mig på ett sätt som inte var liksom delikat, utan hon, fast väldigt professionellt, så liksom fick hon mig förstå där att, Louise, vad händer om du börjar jobba på relationen till dig själv då? Då blev hon rak istället. Och jag satt där med jättegrov, tung offerkofta och tyckte att fruktansvärt orättvist i livet. Och det är klart att det är väl inte rättvist någon gång att någon blir sjuk, så att det är ju inte det det handlar om. Men just den här offerkoftan gjorde mig ju inte väl.
Nej.
Den stod ju i min väg snarare. Så sa hon det, att hon närmade sig pensionsåldern, det visste jag. Och då sa hon det tog mig nästan ett helt liv, Louise, att våga ta plats. Och nu när jag väl gör det, då blir jag kallad för klimakteriekärring. Och vi skrattade åt det för att det är fruktansvärt.
Mm.
Men hon sa, tänk om jag hade börjat i din ålder. Jag var liksom 21 då. 23. Och börjar då att försöka hitta redskap för att börja bygga på relationen till mig själv. Och någonting lyckades jag med. För jag gick därifrån och kände ett hopp utav, eller frö utav hopp. Och jag brukar säga att inom mig så började någon slags inre revolution från den dagen.
Och vad hände, om vi bara hoppar fram ett år, hur såg ditt liv ut ett år från det?
Ett år senare så var jag på en helt annan plats, både fysiskt och psykiskt. För när jag gick därifrån den här dagen då, ett år tidigare, så jag gav mig upp på min stora resa, som jag säger, låter lite klyschigt, men gjorde verkligen det. Jag började söka efter någonting väldigt målinriktat. Jag ville veta, jag ville ha verktyg, jag ville ge det här en chans. Kan man tycka om sig själv? Hur känns det? Och vem är jag bortom alla ideal och förväntningar? Det blir min stora hjärtefråga till slut. Så ett år senare, då hade jag kommit väldigt långt. Jag hade förändrat synsättet. Jag började bli medveten om mina egna tankar, mina beteenden. Mönster som jag annars inte var så medveten om. Men ändå så är det det som formade mig. Och jag hade kunnat ta bort 19 utav 20 mediciner.
Wow.
Ja, bara en sån sak.
Mm. Otroligt.
Mm.
När du tittar tillbaka på det här idag, vad är det som kommer till dig? Det är ju en lång resa, som du säger. Det går 10 år och det innehåller liksom allt som gör hela ditt liv. Men när du själv personligen tittar tillbaka på liksom hela det som du har gått igenom, vad kommer till dig?
Oj, mycket, men alltså, ja. Jag kan ju titta tillbaka och se hur långt jag har kommit. Och jag önskar att jag också har insikten av att tänka om fler kunde förstå vad man kan göra med sitt liv. Väldigt, väldigt tacksam. Väldigt, väldigt glad, såklart. Väldigt, väldigt, väldigt tacksam över den här tiden. Och allt jag har funnits på vägen.
Och var befinner du dig här och nu i livet, är det?
Just nu så känns det ju som ett annat liv. Jag mår ju väldigt, väldigt bra. Och det här med att kan man älska sig själv? Jag skulle säga att jag är väldigt, väldigt nära. Alltså det här med att ofta så fastnar vi ganska mycket i att man måste älska sig själv. För att pratar man om självkärlek, så tror många att ett, det handlar om att man ska älska sig själv. Och två, då är man automatiskt självisk. Så två stora myter. Att självkärlek skulle också innebära att man är självisk. Jag skulle säga att det är raka motsatsen. Ett, man behöver inte älska sig själv, men att lära sig så här, omfamna och acceptera sig själv. Det är ju världens skillnad. Och två, att faktiskt kunna förstå att självkärlek inte är att vara självisk, utan en människa som är tillfreds med sig själv och trivs är oftast en väldigt fin och bra medmänniska till resten av omvärlden.
Vilka utmaningar upplever du idag när du är liksom på en annan, får jag säga, grundad plats?
Jag tycker att det hela tiden blir, man tänker någonstans när man har kommit över någon slags hinder, tänker man så, nu är jag framme. Det är en ganska naiv tanke, för jag har verkligen lärt mig att man kommer ju aldrig fram. Så utmaningen då, personligen. Det har nog kanske då tagit sig från, jag har jobbat väldigt mycket med mig själv och relationen med mig själv. Därav släppte jag den här boken då. Och nu så får jag jobba med andra plan i livet. Just nu jobbar jag väldigt mycket med min mammaroll. Så, så här, utmaningen just nu, aktuell. Mammarollen.
Hur upplever du den?
Utmanande. Väldigt ofiltrerat så blir det utmanande. Ja.
Och om du utvecklar det svaret lite grann, vad innebär det?
Ja, men precis. Ja, men de här 10 åren har jag blivit väldigt trygg i mig själv, men det är ändå att man ska in på kanske nya planhalver och känna sig bekväm i dem. Just nu så är det väldigt mycket kring min mammaroll. Det kan vara att jag har ett barn som har lite extra behov. Då så ska man någonstans försöka möta det och känna sig tillräcklig i det. Så det är väl den stora utmaningen just nu.
Hur känner du för mammarollen överlag i liksom den allmänna mammarollen eller så?
Den allmänna som är till liksom...
Ja, men mer liksom om man pratar om mammarollen som inte är liksom din eller min personliga, utan liksom mer samhällets mammaroll. Mm. Hur upplever du den?
Vilsen.
Mm. Hur då?
Väldigt vilsen. Jag skriver om det i min andra bok här som handlar om kvinnor. Jag upplever att vi kvinnor känner oss vilsna i mammarollen just för att vi... Det finns så himla mycket normer. Det finns så mycket ideal, framförallt när det kommer till mammarollen, hur man ska vara. Och vi har blivit inlärda att det är det viktigaste, liksom. Det är bland det viktigaste jobb vi har, såklart. Och att många har idéer, samhället har idéer om hur det ska se ut, hur man ska bete sig, hur man ska vara. Och då är vi inte sällan så är vi kvinnor ganska bra på att vara, alltså, skamma varandra för när vi sticker utanför den här, liksom, ramen av vad som ska vara rätt eller fel. Så jag kan känna att det finns en vilsenhet. Jag vet inte, känner du igen det där? Kan du uppleva...
Oh ja, att det finns absolut. Det? Och att den är ganska snäv och trång i allt vad det innebär. Men och hur, just med mammarollen, så här, när du klev in i det första gången och blev mamma och så, var det som du hade trott?
Nej, det var det inte. Alltså på gott och ont. Jag upplevde väldigt ärligt talat att första tiden hade jag en identitetskris och kände det här bara skölda över mig, att men gud, det är så här det känns att vara liksom uppkopplad till någon 24 timmar om dygnet och att liksom ta hand om någons behov konstant och samtidigt på något sätt manövrera omvärlden och visa och stå upp för så här vill jag uppfostra, när man kanske egentligen inte visste exakt hur vill jag uppfostra. I teorin visste jag, men i praktiken sen var det inte alls så himla lätt. Så första tiden var ganska omtumlande. Jag fick en förlossningsdepression och ja, men det var stökigt inom mig. Och samtidigt det här att jag kände som så många kvinnor gör, att man bara känner att det här är mitt ansvar. Liksom så här, man går in, eller jag ska inte säga man, men de flesta kvinnor, jag inkluderat, gick definitivt in i en väldigt destruktiv könsroll. Jag gled ner liksom mina föräldrars könsroller som jag innan sagt, det här ska jag inte vara.
Mm.
Jättelustigt, fast att man innan då tänkte att nej.
Ja, det är ett så här... ett utstakat bananskal ner dit.
Ja, men känner du igen det?
Ja, men jag tror inte att jag träffar någon som inte har gjort det. Nej. Och sen kanske man inte stanna kvar. Men just i, liksom, i övergången in i så verkar det vara någon automatisk sån, om man får hårdra det, liksom, att typ det ingår nästan att man ska dras ner dit först. Ja. Sen kan man ju kanske hamna någon annanstans sen, men absolut.
Ja, precis. Och det kanske är nytt, jag vet inte om det är nyttigt att ta avstamp där, jag vet inte. Men om man kan vara medveten om det och kanske fundera lite på om man vill fortsätta den vägen eller inte, så kanske det är bra att få ett medvetet val då, jag vet inte.
Hur, när upptäckte du det? För att många gånger när man går igenom någonting eller så, så är man ju i någonting och kanske till och med lite på väg ur när man upptäcker hur det faktiskt var.
Mm.
När har du liksom upptäckt att så här, aha, som till exempel den könsrollen och så att okej, vänta nu är vi ju här. Mm. Hur upptäcker du det eller när?
Vet du, det tog säkert 2 års tid. Av att jag och min man dansar runt i de här könsrollerna innan det började liksom koka över för mig. Och jag inte kanske riktigt förstod varför. Och nu vill jag lägga till att så här, jag älskar min mammaroll, men i början var det svårt. Men jag älskar det. Men det är så här, ja. Behöver man knappt säga, man förstår. Men det är alltid skönt att bara få säga ja. Det. Två års tid tog det innan vi båda två märkte att det här skaver som attans. Och det kokar liksom över i mig. Just för att jag tror att om man kör in det här traditionella, som i vårt fall, ja men det är ju traditionellt, att man tar som mamma på sig en allt för stor ansvarsroll. Man börjar undermedvetet bara ta på sig fler och fler sysslor. Så blir det lätt att man kanske bortprioriterar sina egna behov. Man drar inte rätt gränser. Och sen till slut så bara kokar det över.
Mm.
Och där stod vi då. 2 år senare och jag, ja, det var så här, vår första stora kris riktigt. Jättenyttigt.
Mm. Vad hände då?
Nej, men vi fick verkligen sätta oss ner och vi tog hjälp. Vi har gått till i parterapi, vilket jag rekommenderar fler att göra. Så nyttigt. Mm. Bara få sätta sig ner. Stämma av lite. Känns det här egentligen? Hur upplever du det här? Vill vi ha det så här? Vill du ha det så här? Vart vill vi? Jättenyttigt.
Mm.
Ja. Men...
Och vad hände i det?
Nej, men ifrån det så kunde vi ta avstamp och ta oss vidare. Vi kunde börja definiera oss. Dels bli lite mer nyktra och se, alltså få lite distans till att, men gud, vi har verkligen halkat ner totalt. Det här var ju inte vad vi ville. Och sen så kunde vi börja göra lite mer bättre medvetna val. Verkligen börja kämpa för att ta oss ur de där. Så att jag då kunde lasta över, i alla fall försöka lasta över. För ofta sitter det ju inom en där känslomässigt att det ansvaret är mitt.
Mm.
Även fast jag ger liksom och säger att du kan göra det här. Eller att man säger att ja, du kan göra det där. Så det är ändå som att det sitter så starkt, upplevde jag, i mig. Men ja, så vi började fila på hur vi ville att vårt föräldraskap skulle se ut. Och därifrån så gick det betydligt mycket bättre och blev betydligt mycket hälsosammare och balanserande. Så.
Det där är ju också en... Alltså, som du säger, en sak att göra en personlig resa med sig själv när man liksom hittar så här, okej, men i det här formatet utifrån mig i mitt liv så lär jag känna mig själv och jag liksom närmar sig att respektera sig själv och ge sig själv den här självkärleken och alltihopa. Och sen så när det kommer in då andra människor i det där, som du nämnde mammarollen, eller också i sin relation till en partner, då börjar ju en helt annan process i att så här, okej, men jag själv som jag är, ja men det lider, där är det grundat. Men sen i relation till den här nya lilla knytet, eller på den här nya arbetsplatsen, eller till den här personen jag har valt att leva med, så börjar så. Hur har de delarna varit i, hur har du hanterat då de övergångarna så att behöva liksom, som sagt, att det ruckas eller utmanas kanske, när du har då fått nya saker i livet, som till exempel barn, inte en sak, men du förstår, eller då i relationen, äktenskapet.
Mm. Nej, men det har ju varit nya typer av utmaningar då, precis som du säger, som man har fått möta och hitta nya verktyg. Alltså det blir ju som nya insikter och att man skalar av lager av sig själv. Det är så lätt när man går in i det här stadiet att man ska börja jobba med sig själv, personlig utveckling. Att man någonstans tror att det finns ett start och ett mål.
Mm.
Och om jag bara liksom betar av de här sakerna, då är jag i mål. Mm. Då har jag svaren. Det är så en naiv tanke, men det är lätt att hamna där.
Mm.
Också för att man så gärna vill att det ska vara så kanske. Men jag tänker att varje nytt stadie i livet och där man möter situationer, relationer, det medför ju också en chans att kunna skala av sig nästa nivå utav vem man är. Och det är väl också det som är det fina, tänker jag, med att vara människa. Läskigt, absolut. Men väldigt, väldigt fint. För det gör ju att man inte kommer stå still, utan man kommer vara i en ständig levande process.
Mm.
Ja.
Vad är det viktigaste som du har i din relation till dig själv här och nu?
Det är nog grundkärleken. Och tryggheten. Att jag har jobbat med mig själv så att jag förstår vem jag är utifrån hur mitt liv har sett ut. Alltså vad det är som har påverkat mig. Att verkligen så här få bearbeta sitt bagage. Det tänker jag att alla skulle må så himla mycket bättre att få göra. Och någonstans också känna att man kan få stå och äga upplevelsen utav den. Inte sitta och döma eller liksom peka finger och säga att det här gjorde du och du fel. Och min mamma gjorde så här, min pappa gjorde så här. Vilket det lätt såklart kan bli. Utan med poängen är väl kanske snarare att man får stå där och äga sin upplevelse. Och säga så här upplevde jag det var att växa upp eller gå i skola. Eller vad det nu kan varit för perioder som har påverkat en mycket.
Mm.
Och att man också kan få säga att jag kände så här. Jag tror att jag blir påverkad så här. Och få äga det. Så nyttigt.
Mm.
Mm.
I allt det som du har beskrivit så uppfattar jag, nu får du rätta om jag är fel, men just det här är liksom rösten i ditt huvud, eller rösten i dig, måste ha förändrats.
Mm.
Eller har den varit avstängd under perioder?
Nej, jag tror aldrig att den har varit avstängd. Utan det som du är inne på nu, det här som ofta kallar vi för inre kritiker. Jag tänker att det är så här ultimata kanske kvittot någonstans på att när man hör att det sker en skiftning i den rösten eller liksom den tonen eller budskapen, så kan man börja se att okej, nu har jag kommit en bit i relationen till mig själv. Som jag berättade för dig för 10 år sedan då, innan jag blev sjuk, så hade jag inte en supersund relation med mig själv. Jag tyckte inte jättemycket om min kropp. Du vet, man filar in sig själv, man ville passa in, anpassa sig till fullo eller på väldigt många plan. Vilket är lätt att göra, för att vi vill tillhöra en flock, eller hur?
Mm.
Men då skillnaden är att då var ju rösten väldigt, väldigt sylvass. Alltså var på där och liksom kritisera och ältade och påpekade saker. Alltså förstå hur många av oss som lever så konstant ute i världen. Att vi bara liksom så här matas på av en negativ röst. Som påpekar, liksom, som är oss själva då, som påpekar minsta lilla brist eller tecken till brist. Och det här är ju det som då har förändrats. Att idag så finns det ju inte, det är fortfarande en röst. Jag tror inte att den försvinner. Jag tror att det är en del av vårt medvetande. Att vi har den där kallade rösten eller så. Men skiftningen är ju då att budskapen den kommer med inte är vassa utan snarare stöttande. Alltså lite, jag tänker inte se det klyschiga som att du blir din egen bästa vän. Men det blir ju onekligen en vänlig röst.
Mm.
Att det finns faktiskt inombords en dialog som vill dig väl. Och som ändå kan urskilja att det här gjorde du bra. Stanna upp en stund och bara så här, förstår du?
Mm.
Att det blir en positiv dialog som till slut lite sker per automatik. Sen kan man ha dåliga dagar, det är ju att vara människa.
Mm.
Men ändå, att man ändå kan skifta det här, det tycker jag har varit det största.
Blir du rädd kopplat till ditt mående ibland med tanke på de erfarenheter som du har?
Mm, nej. Inte längre, skulle jag vilja säga. Där och då, det kanske tog ett par, vad det gjorde det ju. Det tog väl ett antal år innan man kanske helt fullt vågade lita på att nu är det bra.
Mm.
Men nej, jag tycker inte att jag känner någon rädsla. Så. Och jag tror också kanske att perspektiven av rädsla idag är lite annorlunda än vad då. Man är väldigt skör om man har en stor offerkofta på sig. Men om man har en större grundtrygghet så kan man oftast kanske känna av de där rädslorna med radarn lite lättare. Och även fast de kommer såklart, för att det är också en del av människa, så är det lättare att kanske stoppa och lyckas sätta lite ljus på dem så att man kan, ja, men bemöta dem. Ofta så skingrar de sig lite lättare då.
Finns det några andra rädslor kopplat till, som, till dig eller din relationen till dig själv eller sådär, som du dealar med eller möter eller så här, oh, där var den på besök igen.
Åh, det tänker jag väl att det har vi väl alla oavsett. Jag tror, det kommer ju tillbaka till min mammaroll, men känslan av otillräcklighet i perioder och speciellt om jag är ur balans, då kan den nästan äta upp mig. Även fast man sitter där med verktygen så får jag verkligen kämpa för att, ja, för att det helt enkelt blir påtagligt. Och då blir det ju en rädsla i att inte räcka till. Och samma sak där. När man är ur balans, då är man ju extra känslig. Då kan det ju fortfarande komma och känna så här, är jag tillräcklig som person? Så det är inte som att man inte har sådana tankar. Det är mer bara att de kommer väldigt mycket mer sällan och det är mycket snabbare att vända om dem. Och det jag tycker är så spännande, och mitt mission är ju verkligen att försöka inspirera andra till att stärka relationen till sig själv. För jag önskar att jag hade fått någon som stoppade en bok i min hand som sa att här har du en konkret verktygslåda. Men det fanns inte då. Och därför så blev jag så otroligt mån om att få dokumentera de saker som jag hittade och som jag idag jobbar med att få coacha andra i.
Vill du bjuda på några sådana konkreta till de som lyssnar?
Absolut. Det här är alltid så spännande vad som kommer upp i huvudet eftersom att det ändå finns väldigt många att välja mellan. Det finns ju väldigt, väldigt mycket. Men, och det beror på lite vad, vilket område av det här kommer till relationen av sig själv. Du var inne på det här med den inre kritiken, vilket är väl någonting som är aktuellt för alla, tänker jag. Att börja fånga upp de tankarna. Att bestämma sig för att bli medveten och verkligen så här, få lite distans och lyssna in varför ord jag använder till mig själv. Finns det några speciella ord? Kan jag se ett mönster? Är det något speciellt område som jag gärna pikar ner på mig själv eller kritiserar mig själv för? Att förstår vad jag menar? Att ta hela den och börja jobba med så att man börjar ha som ett mål nästan, en läxa för sig själv att börja så reflektera över. Vilka ord använder jag? Eller när jag står framför spegeln, det är ganska lätt. Speciellt för oss kvinnor att komma lite så här, att man börjar kanske klanka ner på vissa kroppsdelar. Kan man börja reflektera över vilken kroppsdel är det som jag nu har så lätt för att kritisera? Vilket ord använder jag? Eller när jag gör bort mig, när jag gör ett misstag. Vad har jag då för ord i jargongen i huvudet då? Det är det första, att bli medveten. Det kan man göra direkt, att man sätter igång direkt. Andra delen av den övningen, då handlar det om att också börja bemöta och förändra. För precis på samma sätt, det är inte som att du föddes med en massa negativ ord om dig själv. Som barn, jag vet, du är också barn.
Yeah.
Och det är ganska härligt att se hur de är så fria i sig själva. Och inte så medvetna om huruvida de passar in eller inte kanske, generellt sett. Ofta så är de lite mer så att de tar sig an världen och här kommer jag. Man blir väldigt, väldigt glad och påminner om hur det också skulle kunna vara. Det här förlorar vi någonstans under uppväxten oftast. Och blir väldigt självmedvetna om missionet är inte liksom här kommer jag att ta plats liksom, och här ska jag leva. Utan snarare så blir det så här, hur kan jag leva för att passa in så att jag får vänner och jag kommer in i grupperna och blir omtyckt. Vi vill bli omtyckta, vi vill bli älskade. Och när vi växer upp så är det ofta ganska lite fokus på hur vi ska liksom odla den här relationen till oss själva och tryggheten i oss själva. Men väldigt mycket fokus på vi ska kanske relationen till andra då. Vi ska vara snälla mot andra. Vi ska göra si och så för att de ska tycka om oss. Men då att kanske då i vuxen ålder stanna upp som andra del av övningen. Och börja bemöta de här tankarna. Så att när du har snappat upp. Okej, nu kom det här ordet igen. Eller det här kallar jag mig själv. Nu hörde jag det igen. Att man faktiskt aktivt går in och övar på att bemöta det med en mottanke. Som blir som en motpol.
Just det.
Ja. Alltså det kan låta banalt men det kan också låta jättesvårt. Men det är alltså en otroligt kraftfull övning om man verkligen bara försöker. Så säg att jag tycker att jag är klantig. Och så säger jag ofta till mig själv, säger jag, jag är så klantig, ja, vad klantig du är. Att jag först fångar upp att okej, det här ordet använder jag i mig själv. Jag identifierar mig kanske med som klantig. Och sen att jag då börjar öva på att när det kommer, att jag bemöter det med en vänligare tanke. Alltså till exempel att, är det så lätt hänt? Som du skulle säga till en vän. Mm. För din vän innan skulle komma och bara säga, är så klantig, för jag är så klantig. Jag slår vad om att du skulle vara ganska snabb med att bara säga, nej men det är ingen fara, det går bra. Du ska liksom, du möter upp med en mottanke som ska liksom förhoppningsvis påverka henne. Att man övar den förmågan även på sig själv. Mm. Det är ganska...
Hur har du praktiserat den till exempel?
Nej men alltså, det här är gjort, det är precis det som var en del av min resa om man säger. Att verkligen kunna bemöta den här inre kritiken. Och i början känns det nästan larvigt. Alltså det känns ju nästan krystat. Ska jag sitta och tänka, okej, jag är bra. Det handlar inte om att du ska ställa dig framför spegeln och säga, jag älskar mig själv. Mm. Utan det handlar om att du ska börja odla nya tankar. För det är ju som sagt ingen slump att du bara tycker att du är klantig. Oftast kanske det är så att vi har hört någon som har sagt i förbifarten. Ett litet ord som har planterats, kanske helt oskyldigt. Men som säger, åh Fia, du är så klumpig eller vad det kan vara. Någonstans så är vi så mottagliga, speciellt under uppväxten. Så planteras det i oss. Mm. Och sen har du gjort det till din verklighet. Här gäller det att dra upp den där genom att faktiskt börja plantera en ny tanke som är, gud... det är så lätt hänt. Det var inte... Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja.
Ah.
Har du något mer exempel eller verktyg som du kan bjuda på?
Ja, men ganska mycket. Jag tycker ju väldigt mycket om att jobba med självmedkänsla. Och samma sak där. När man... Och det är väl i och för sig, det kommer ju nästan in i detsamma i och för sig på det med att möta sin inre kritiker. Att man faktiskt visar medkänsla, för det blir ungefär samma sak. Nej, men då tänker jag att tacksamhet är en fantastisk. Det är ju i och för sig idag väldigt, väldigt, tack och lov, börjar bli modernt.
Mm.
Jag började utöva det för 8-10 år sedan. Och då så kändes det väldigt, väldigt krystat. Men idag att faktiskt börja bli mer accepterat, att man odlar en känsla av tacksamhet i sig själv. Det blir ju nästan lite rebelliskt sett till att vi faktiskt lever i ett så här otillräcklighetssamhälle. Mm. Där det alltid är jakt på mer. Men att hela tiden odla tacksamhet och att försöka stanna upp. Och varje dag reflektera över vad man är tacksam över. 1-3 saker gör jättestor skillnad.
Mm. För det finns ju, precis som du säger, det finns så många verktyg och knep och rutiner och sådana saker. Vad brukar du rekommendera utifrån att göra dem till sin verklighet? Där man ser till att faktiskt prioritera det, genomföra det och egentligen då välja att ge sig själv det. För att det är så mycket annat som pockar på hela tiden.
Mm, alltså menar du hur man får till det? Eller, ja. Ja, jag tänker, för det första så tänker jag att vi ofta gör lite för svårt för oss själva. För att vi faktiskt tänker att vi måste göra alla de här sakerna. Alltså att vi behöver göra, vill vi ha förändring, då tittar vi ofta på så här, okej, det här och ska jag få in det i min vardag. Och sen blir det bara pannkaka. Att börja kanske skifta lite inställning och fokus till att förstå att lägga till en sak. Så gör det så himla mycket. Mm. Så börjar man med liksom någonting. Och jag brinner väldigt mycket för att prata om det här med relationen till mig själv. Men jag tycker också att det är så svårt att alltid bara, att man ska ge så här övningar i quick fix. Eller du vet, så här, plocka ut. För ofta, jag tänker för mig själv att det är en resa som man behöver någonstans påbörja och gå igenom de olika stadierna. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Ja.
Mm. Och just det att inte ha för bråttom till att det ska bli någon slags avcheckning, att man ska bli färdig med någonting eller så här, ja då var det gjort, check på den.
Ja, precis.
Då är det ju kanske lätt att bli besviken när man upptäcker att man blir nog aldrig check på den som människa.
Nej,
vilket är en del av hela tjusningen.
Ja, verkligen. Kanske gå in med den inställningen från början och öva på det, att faktiskt bara låta det gå in sen med ett öppet sinne av att okej, jag ska jobba med relationen till mig själv. Eller jag ska bemöta rädslor. Eller vad det nu kan vara. Och att man då inte tar ut i förväg vad man tror kommer hända eller inte. För då skapar man ju förväntan. Utan snarare så här, se vad som händer. Du kanske blir fullt överraskad av den nya versionen av dig själv. Eller det du hittar liksom, inom dig om du skalar bort.
Mm. Om du får välja en sak att säga till dem som lyssnar på det här. Bara utifrån det du har gått igenom och din resa och där du befinner dig. Bara så här, om du vill ge någonting till dem som lyssnar. Vad skulle det kunna vara?
Jag skulle vilja ge tanken om att det är aldrig för sent, tänker jag. Att börja jobba med sig själv. Börja skala bort de här förväntningarna som ligger på axlarna och börja undersöka och utforska vad som finns under dem. Börja göra plats i livet för dina behov, dina vill, dina drömmar. Och inte någonstans kanske slå ner på att det känns så himla mäktigt. För det kan ju kännas lite läskigt kanske att påbörja en resa. Bara jobba med sig själv. Men kanske bara tanken av så här att börja någonstans. Jag tror det är den största tjänsten man kan göra sig själv. Att börja så här, bli medveten i livet.
Mm.
Mm.
Vad är du tacksam för idag?
Jag är nog väldigt tacksam för, mina barn har precis börjat skolan och sista förskoleklass. Och det har gått så himla bra. Så jag känner att jag är helt upplyft utav den känslan av att det faktiskt har gått väldigt bra. Det är lite läskigt. Det kan vara läskigt för många. Liksom.
Du ska få den sista frågan som alla mina gäster får. Det är den enda som alla får gemensamt. Och det är, vad är det inte som det ser ut?
Åh, den är ju väldigt, väldigt bra. Jag tror att, men kanske lite det vi var inne på något sätt. Jag tänker så här att när man tar på sig en roll och att ska vägleda andra så blir man lätt satt på kanske en pedestal eller folk får för sig att har man alla svaren. För mig så är det uppenbart att så är det ju inte. Men jag tycker det är väldigt härligt att få påminna om att så är det verkligen inte. Att även om jag får liksom äran att få vägleda väldigt, väldigt många människor så jag är fortfarande sökande efter mina. Alltså efter nya svar. Alltså för att jag inte har alla svar. Det är, som sagt, det är ju självklart. Men det är ändå så här, en ganska bra påminnelse.
Mm. Ja, otroligt viktigt.
Ja.
Fint. Tack för att du har... Jag bara så här, sitter och lyssnar och känner mig så avslappnad. Jag har öppnat upp min kjol här i videon och bara sitter och tar in. Tack snälla för att du ville komma hit och dela med dig. Och berätta nu, var kan man följa dig och var finns böckerna att köpa?
Får gärna följa mig på louiseströmberg.se. Och böckerna då som jag har skrivit som heter Self-Love, hur du läker, stärker och utvecklar relationen till dig själv. Och Power Women, hur du får tillgång till din inre kraft som kvinna. Finns att köpa på The Bookie Shells helt enkelt.
Överallt, hela tiden.
Ja,
det är underbart. Tusen tack för att du kom hit. Och som sagt, följ och insup och ta del av alla klokheter de finns. Och de här yoga-retreaten som du gör.
Ja, men precis, kvinnor-retreaten.
Ja, bara nämn dem.
Ja, det är ju verkligen hög tid för oss kvinnor att våga ta mer plats. Och våga känna att man faktiskt kanske får utforska hur det känns att vara kvinna. Liksom. I feminin energi, i sensualitet, överhuvudtaget. Och bryta bort de här, som jag ofta pratar om, förväntningarna och normerna. Mina kvinnoretreats är utformade för att man ska få smaka på och verkligen få guidas in i vart man börjar, rent konkret. Mm. Helt underbara i skärgården. Så tillbringar vi helger. Ja.
Så spännande.
Mm.
Då, om det är någon som bokar ett sånt, så meddela och berätta hur det har varit. Jag vill jättegärna veta. Tusen tack till att du kom hit, som sagt. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen på söndag, då är det filtrerat. Och sen kommer det ofiltrerat på tisdag, precis som vanligt. Tusen tack, puss och kram, hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.